I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästarna jag hade tränat, för det tolkades på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat
någon gång. Me gusta, me gusta, me gusta! Un classico no problem! Varenne, facile, alla med!
Treörnas prins leder, fem Calgary Games är på utsidan. Treörnas prins, fem Calgary Games har kopplat greppet mitt på upploppet och är på väg mot segern. Nummer fem, Calgary Games!
Tre, Francesco sätter där i tredje. Ut igen vidare spår då. Fyra, Donizetti, tio, Melbings. Mr. Invictus galopperar. Tre, Francesco sätt! Med hundringen till mål. Ja. Han har bollat med konkurrenterna. Francesco sätt!
Men nu har nummer två, Tetrick Vanja, tagit överledningen mitt i sista kurvan. Två, Tetrick Vanja, några längder före fyra, Julia Sisu och sju, Jigsaw Sisu. Först in på upploppet, nummer två, Tetrick Vanja, någon längd före fyra, Julia Sisu och sju, Jigsaw Sisu. Det är nummer två, Tetrick Vanja, som har en klar ledning 50 meter från mål och är på väg mot segern. Två, Tetrick Vanja!
Där var de ju då, de som Magnus förra veckan kallade för de tre fenomenen i de olika årskullarna 2021. Allihopa tre bra radar, och efter då Tetrick Vanjas obegripliga uppvisning. Nej, det kanske det inte var. Men det var ju mäktigt på alla sätt.
De tre musketörerna.
Just det.
Ja, mäktigt var det naturligtvis samtidigt. Det går ju inte bort att förklara någonting. Men samtidigt, vad var det för motstånd?
Nej, det blev ju konstigt allting. Med de Colgini-hästarna redan borta på förmiddagen.
Ja.
Och allt vad det var. Och många galopper.
Ja, och den enda som möjligtvis skulle kunna hänga med Sommerbrise, Sommerbris, blev jag fast till slut.
Ja, det var så pass. Ja.
Mer eller mindre i alla fall bakom en trött stallkamrat. Nej, det blev jag. Man ska inte kunna vinna med en sån galopp på kort distans. Men den är överlägsen, det var så.
Intrycket annars? Vad tyckte du, Magnus?
Alltså, han var ju inte som bäst. Det blir bara ändå lite fånigt att säga efter något sånt där. Det var ju, han var ju absolut inte som bäst, och det säger ju allt om vad det är för typ av häst också. Nu var det skönt att ni två båda lite innan här var de här som säger att det inte var så bra motstånd. För det satt man väl och tänkte på. Det blev ju oerhört uppskrutet, och man vill inte vara så tråkig och säga, men det var ju väldigt tunt. Alltså, han vann på 13,8. Det hade ju liksom inte, de här som var 2, 3, 4, de har väl inte knappt fått pengar de senaste, jag vet inte hur många år vi får gå tillbaka så. Va? Så på det sättet, om man ska nyansera det, men hästen som sådan är ju samma fenomen i alla fall. Det ska ju inte gå, alldeles oavsett. Och de här tidsgraferna som jag gissar att Mikael Kudren kommer att lägga ut här. Han har redan antytt ju att det var ju hiskeliga farter som Tetrick Vanja gick bitvis där för att komma i kapp. Och sen var det väl någon 11, och jag vet inte vad som sades där. Det hade ju klockats av andra under tv-sändning och så vidare. Men ja, nej, det blir bara en massa bladd. Alla har sagt allt om den här hästen. Vi hoppas ju att den får tävla, att det blir så.
Var det något annat? Jägersro som sa någonting?
En talande tystnad här.
Ja, var det så mediokert?
Man gjorde väl, VF gjorde väl det bra i guld där.
Ja.
Jag trodde ju lite på Haramoka, han blev fullständigt massakrerad på bara några hundra meter.
Ja, det var två olika raser som det brukar heta.
Ja, nej. Och sen var det ju då, det var, jag tyckte det var intressant i V75-avslutningen där när Sweetman blev, tyckte jag ändå överraskande favorit, eller han blir väl favorit, men jag tyckte det var lite märkligt ändå att Rackham, det blev ganska stor skillnad på dem, men Rackham var ju, han var ju bara bäst. Det är en otroligt bra häst tror jag, eller det har vi sagt också förut, men det var kul att se där. Och sen var det ju Kuriari Bocco där, där jag måste erkänna att jag trodde att din häst inom citationstecken Henrik, där MT Oscar faktiskt bara skulle äta upp Kuriari Bocco när de gick ut på slutvarvet. Jag fick oerhört feeling för att det var som du har sagt Henrik, att du inte tycker Kuriari Bocco är så där extra. Men han gick ju undan.
Gick han undan? Han åkte ifrån dem hur lätt som helst utan att överhuvudtaget behövde göra någonting. Så att det var klasskillnad där. Kuriari Bocco var mycket bättre än jag trodde också. MT Oscar gjorde det väldigt jättebra utan att kunna utmana. Apropå Rackham så ska han, om jag förstod rätt, starta på Vincennes i mitten av december någonstans. Mm. Får ni vara vakna pojkar?
Ja, det är redan klart i Kolstybs-rapporten att Rackham mig perfekt.
Han är perfekt på stubben.
Jajamän.
Ja, det blir spännande att se honom där såklart.
Ja, verkligen.
Något från veckan då i övrigt som är värt att nämna? Tystnad igen.
Ja, det var väldigt mycket tystnad denna dag.
Ja. Vi struntar i det helt enkelt och går och tittar till Prix de Bretagne istället.
Ja, FaceTime Bourbon i en klass för sig. Lite avvaktande start, tog det lugnt bakom några hästar där. Och körde till ledningen när han tyckte det passade. Erik Lafay. Och sen var det ingen snack om det. Etonant, duktig tvåa och så Basis, femåring där. Trea då. Så det var ju ett lopp utan värde egentligen. Jag tyckte, om man får säga något om Wild Love, så följde hon bra med som nia. Ja, det kan man ju skratta åt.
Men, ja, det låter sådär.
Ja, men hon var med i högen bakom FaceTime på bon, bara slagen om andra priser med ett par tre längder. Med tanke på vad vi har sett i Sverige den senaste tiden så var det ju en klar förbättring. Och hon visade, tycker jag med all önskvärd tydlighet, att hon kommer att få en bra, ny bra vinter i Paris. Nu är det 2 veckor till nästa B-lopp, Prix de Bourbonnais, 12 december. Sa jag inte vad Basis häst hette, så hette den Ganay de Banville. Och han var 3 på 11-7 vill jag då säga. Etonant 2 på 11-6, vinnaren 11-4. Och för att återkomma till Vailav, 11-9 som 9.
Här är det bara vinnaren som...
Nej, de är 3 första klara.
Det är så alltså.
Etonant, Ganay de Banville och FaceTime Bourbon. Ja, FaceTime Bourbon, han är alltid klar. Han skäl ju en plats där egentligen han vinner.
Vad är annan dramatik på Jägersro också vid sidan om banan, höll jag på att säga? Dels då de 2 strukna hästarna efter att Ludvig eller Adrian Koldinis hästar kommit för sent till Jägersro på förmiddagen. Det var väl innan klockan, eller senast klockan 10 va?
Ja, de skulle komma dit mellan, det står mellan 9 och 10 är det inkörning okay. För de här hästarna.
Och de var inte där i tid och de hade helt enkelt missat det här. Men gnällde inte för det utan tog på sig hela ansvaret själva. Det var ju vackert så.
Det har varit intressant att höra någon av ägarna.
Ja, de ska ju kompensera ägarna här.
Vad gör man då?
Är det 1,4 miljoner man är kompenserad med per häst? För då hade de ju chans till.
Det är inte alldeles enkelt.
Nej. Är det ett sånt här klassiskt fjärde pris?
Ja, dubbelt fjärde pris får det bli då.
Ja, jag tror de löser det. Det är väl deras hästägare Uffe Eriksson där. Men jag tror inte han var så glad i lördags.
Nej, det är klart.
Sen vet jag inte det här. Alltså, de skyller inte på någonting. Och jag vet inte, den här informationen finns ju i propositionen att man ska vara där. Och det går tydligen ut någon form av information från SD dagen innan eller 2 dagar innan. Jag vet inte, möjligen är det så. Man kanske skulle då önska att i sådana storlopp att det är bara det handlar om egentligen att Ester då tydligt går ut med information dagen innan eller två dagar innan.
Vad skulle tydligt vara i sammanhang? Det står ju mycket klart och tydligt på deras hemsida.
Jo, men att man skickar ett sms till de 12.
Ja, just det. Men det verkar det väl göra.
Ja, de göras. Gör ju det. Och det här är ju så svårt. Men jag hamnade i någon kompromiss när jag satt och funderade kring det här. Det här är ju så pass nytt för alla. Och kanske i den här övergången mellan det vi har haft tidigare och det vi har nu. Så kanske ST skulle ha en lite högre nivå på informationen. Men samtidigt är det ju... De har ju informerat... Och det går ju inte att komma ifrån att varje tränare är ju ansvarig här. Det är inte så att ST har mörkat det här på något sätt.
Nej, det är ingen som säger det. Nej. Men för att undvika det, det är ju hästägare som drabbas. Och så man kan ju försöka undvika det genom att vara övertydlig då.
Men det är, ja, samtidigt nytt och nytt. Det är i alla fall andra, det är i alla fall minst andra säsongen det här. Så det är så nytt är det ju inte.
Nej, men att vi har ändå i år har vi två tränare som har missat det i alla fall. Och det man kan alltid, då tycker jag man alltid kan fundera på om det går att göra mer. Men med information är det ju alltid svårt. Jag jobbar ju med det dagligen. Man kan aldrig informera tillräckligt, för det är alltid någon som missar. Det spelar ingen roll hur tydlig man tycker att man är. Så att det, jag tycker det är svårt att liksom hitta något att ST skulle... Jag vet inte exakt vad de ytterligare skulle göra om de ska skicka två sms. Om det ska komma ut... Ja. Nej, tänker mest att det är en mardröm när de kom på det. Jag funderar på det. Satt de i bussen och insåg vi kommer inte att hinna, eller... väcktes de så att säga när de öppnade dörren och kommer in och säger att ni är för sent?
Alltså. Nu tror jag ingen av dem där satt i bussen precis.
Nej, knappast.
Nej, men jag tänker mest när bussen kom fram. De som satt där. De som fick höra, det var ju bilder i tv när funktionärerna pratade med de som satt i. Eller jag såg det på Twitter tror jag förresten. När de pratade med dem och meddelade att ni är för sena. Ni får åka hem igen.
Ja,
det kan det inte, alltså när man inser det en sån här dag, det kan inte vara kul alltså. Och som de tar på sig det direkt naturligtvis. De minns det är fel, men ändå jag var inte avundsjuk på dem. Och det var ju tråkigt för loppet. Det går ju inte att komma ifrån.
Sen var det då Johnny Takte som ju tyckte att hans uppsittning, nu har jag glömt vad den heter till och med.
Custom Chef.
Ja, inte var... Ja, den orsakade ju den här tillbaka kallade starten.
Ja, orsakade. Han
hade ju aldrig blivit en riktig start.
Det var väl att han... Johnny vände om. Hästen var ju helt oregelig, sprang in på innerplan. Och jag sa tidigt här, eller sa i soffan, att det där kommer ju aldrig gå vägen.
Nej.
Och det insåg ju Johnny också, åkte av banan och lämnade ifrån sig hästen. Som gick utan käk och med amerikansk vagn eller vad det heter.
Det är inte, många gånger ska vi behöva tjata om den här jävla... Jävla vagnen.
Jag kan förstå även ägarens tränarens reaktion att ha åkt från Norge, var med i en stor final med mycket pengar och så får man inte en chans. Man får väl skylla sig själv, kan man tycka.
Känns ju så.
Det är inte första gången säkert som det här händer att en kusk känner att den inte vill köra en häst och tränaren blir besviken. Men jag har aldrig sett det faktiskt live, och jag har framförallt därmed heller aldrig sett det i tv som det blev. Det blev ju i direktsändning, kunde man ju se den klara åsiktsskillnad som var mellan kusk och tränare här.
Ja.
Det var ju väldigt, väldigt dramatiskt. Men jag har svårt att inte sympatisera med egentligen med båda här. Men jag skulle heller inte vilja köra en häst som jag känner att det här kanske inte går vägen. Det, hela livet är fullt av beslut där man måste bestämma sig för vad som känns rätt och inte. Så jag förstår att Johnny inte chansar då, eller jag förstår inte, det är självklart som han sa, jag vill inte köra.
Johnny är inte rätt gubbe i det fallet att chansa med en halvtokig häst, va? Det kan man ju säga med en viss bestämdhet. Någon annan kanske hade provat.
Det finns de som är min, det säger han ju i boken också, att de hästar som han inte ville köra, de fick ju Bo William ta.
Ja,
det var inte mer med det. Så, Bo William hade kört, så kan vi säga.
Ja, i sina glansdagar. Ja, säkert hade någon annan gjort det. Men det såg farligt ut. Inte bara för Johnny och för hästen, utan för alla andra som var med i loppet. Ett korrekt beslut av Johnny Takte, av det man kunde se på tv. Punkt.
Det får vi nu. Punkt. Ingen minst en tvåa. Jo då, det gör vi visst det. har vi konstaterat, ja, många, vi många veckor nu.
Minnesvärda tvåor.
Ja, exakt. Och starka tvåor som ja, har etsat sig fast av en eller annan anledning. Vi har fått ett par tittarbidrag, lyssnarbidrag kanske. I bild finns vi inte ännu. Lyssnarbidrag. Ska vi börja med det med din, Lennart?
Ja, men det var ju count on luck i det där kriteriet som personerna blev så hyllad naturligtvis. Med all rätt, det lilla stort. Men count on luck var ju Kjell-Arne Gyllströms stora chans i livet att vinna ett riktigt stort lopp och...
Vi kan väl lyssna här hur det lät på från och med sista bortre långsidan.
Då gör vi det.
Plyde öppnar 2000 meter efter en 17 och en halv. Upp som andra häst tar sig då nummer 3 Count on Luck. Det är nummer 3 Count on Luck som har tagit sig upp på utsidan om nummer 7 Ted Plyde när de har mindre än 500 meter kvar, med som tredje häst följer nummer 10 Personia. De är i mitten av den sista svängen, leder gör nummer 7 Ted Plyde sida vid sida med nummer 3 Count on Luck. Där bakom har vi nummer 10 Personia. Ja, de nu i utgången av den sista svängen. Nummer 7 Ted Plyde är i ledningen på utsidan, attackerar nummer 3 Count on Luck. Det är nummer 3 Count on Luck, så attackerar också nummer 10 Personia. De är sida vid sida, nummer 3 Count on Luck och nummer 10 Personia. Nummer 10 Personia följde av nummer 3 Count on Luck uppe som tredje, nummer 11 Simon Plyde. Det är nummer 10 Personia.
Kraftig attack där ju.
Ja, det var en kraftig attack och vi som höll, vi göteborgare om jag får säga så, vi Åby-knutna hade ju stora förhoppningar på Count on Luck och det såg jättebra ut när Kjell-Arne Tjarne drog på långsidan där 700 kvar. Men det var också han som fick dra fram Personia då.
Han såg ju väldigt, väldigt stark ut i 500 kvar, så ja. Ser det ju... Man tänker väl också på den tiden, alltså, nu när vi vet hur det gick, men inte trodde man att lilla Personia skulle vinna kriteriet.
Jag trodde nog inte ens skräcken.
Nej.
Linde som vann, men ja, det blev ju så då, och Compton Lark gjorde ett jättebra lopp. Han ägdes förresten av gamle kulstötaren Honta Höglund, om ni minns. Det gör ni förstås inte. Och en bagare tror jag det var i Göteborg, Bengt Åke Molin, någonting sånt.
De ja, just Honta Höglund har jag missat i historien, får jag erkänna.
Ja, svensk rekord hade han säkert i 27 år eller något.
Ja.
Men hästen såldes året efter till Italien och sprang in 2 miljoner, en Count Pride son, Count on Luck. Det är en minnesvärd två.
Vad gjorde han i Italien, kommer du ihåg det?
Men han sprang in 2 miljoner totalt.
Ja.
Och det var ju på 80-talet, så att jag minns inte om han var några lopp där nere, men det måste han ha gjort. Han gick bra hästen, tror jag. 2 miljoner var ju ganska mycket på den tiden.
Ja, verkligen. Utan att ha vunnit något stort.
Det var inte bara lira, utan det var svenska kronor.
Alltså. Ja, men då tar vi två lyssnar två år här då. Vi börjar med Rickard Usejärvi, som ju minns mycket väl. Jag tror vi har tagit upp det någon gång själva också i podden i något sammanhang. Men McLobell som en tvåa. Det var inte ofta han var mest vinnare. Men här förlorade han alltså mot Karate Shop i Kalmar, den här Olympia-uttagningen, va?
Bosse Näslund.
Det glömmer vi aldrig. Och som Rickard uttrycker här, att McLobell också skulle bli en ihågkommen tvåa.
Ja, det trodde ja. Man ju inte väl.
Nej. Och sen har vi vår trogne vän Stefan Eriksson som skriver: jag hängde mycket i stallet hos Kacke Nilsson på Mälsåker i min ungdom och visste att det var rejält påställt vad gällde skoter i kriteriet den 7 oktober 1984. Kacke hade kört 2 kriteriefinaler och var fortfarande obesegrad som kusk efter vinsterna för Pami Brodde och Happy Feeling. Möjligheten att spela förtid var emellertid nästan obefintliga om man inte var förutseende och skickade en postanvisning fler. Ja, det är som klassiker som vi har varit inne på tidigare själva. Han var förhindrad att vara på plats eftersom han var engagerad som funktionär vid ett event i Mälarforum misstängdes. ordnade det också att jag fick lämna mitt engagemang i Strängnäs under 3 timmar. Satte mig i bilen och åkte de 8 milen till Solvalla bara för att spela skoter. Det är runt 6 gånger. Skoter gjorde ett heroiskt lopp, svepte fältet på sista borta långsidan och ja, sen vet vi alla hur det gick. Eller hur?
Ja, den där svep, eller svep, alltså den sista borta långsidan där, den minns man ju. Den ja. Är ju, jag förstår att det, alltså hade man spelat skoter så är det en långsida man vill se, och sen vill man naturligtvis se att han vinner ja. Också, men det var, den är ju speciell på den skitiga banan också som det var. Det var ju, det var spektakulärt lopp.
Ja, verkligen. Och så kommer Stig då såklart.
Ja, men som vanligt. Det är ju det också. Det, om det hade varit
exakt. Det är liksom sån klockren. Den har allt liksom, den här tvåan. Om man har spelat den. Den här otroliga prestationen, svepningen, och så kommer Stig.
Det är som Tyskland och fotboll.
Ni måste berätta vem Stig körde. Det är inte säkert att alla kommer ihåg det.
Nej, just det. Mac the Knife, såklart. Jag undrar om inte jag för mig att han ryckte skorna för första gången också på.
Och vi har pratat om det här loppet. Ja. Det är lätt så. Han fastnar ju, eller fastnar. Vi återkommer gärna till loppet man minns. Och nu var det en tvåa vi gärna minns. Ja. För det, han gjorde mycket av loppet för oss som såg.
Skönt att det inte var vårt fel den här gången. Att vi återkom till loppet. Tunga 8 mil hem för en ung Stefan. Då den för dagen bästa hästen inte fick vinna. Avsluta Stefan Eriksson. Mm. Och så kommer vi med mer Stigo här till råga på allt. Vi lyssnar på det här.
Med Nili Lobel, nummer 4, det är Peace Corps på utsidan. Och jag ser på Bernt Lindstedt, han myser. Han känner bra. Att det här kan... Jag ska inte påstå att det går vägen, det är ju i alla fall 350 meter kvar. Men det ser ut läskigt bra ut och läskigt farligt ut för Peace Corps just nu. Nili Lobel först. Peace Corps på utsidan rycker. Och så är det då attack från Kit Lobel som går ut på utsidan och på utsidan. Och det är 3 hästar sida vid sida. Peace Corps har svårigheter. Det är Kit Lobel på utsidan med sida vid sida. Vem har starkaste spurten? Vem har bästa huvudet? Jo, det har nummer 2, Peace Corps.
Han myser. Han myser. Osten.
Ja, 300 kvar. Jag minns det där ganska väl. Jag stod på inneplan och jag kunde inte tänka mig när de svängde in på upploppet, och det kunde inte Bosse Blomman heller uppenbart, att Lindstedt skulle förlora det där loppet från sin favoritposition i andra par utvändigt.
En hel värld trodde nog att Kit Lobel skulle knata förbi där. Men hon gav sig inte så lätt. Pisan.
Han var hård.
Mm. Verkligen. Ja, det var den gången när Johnny Takte svarade ledningen med Nili Lobel. Det var ju inte allt jag gjorde. Men det gjorde han ju så att det blev ett spännande elitlopp.
Mycket.
På köpet. Mm. Nu ska vi gå ännu längre bak i tiden. Till ett visst, ja vad är det, slutet på 60-talet som vi ska tillbaka till, va?
Vad handlar det om då?
Då handlar det om en viss derbyvinnare. Som det finns dramatik över, som inte riktigt kände.
Var det 71 han vann?
Ja, det kanske det var. Det började på 70 kanske då.
Rune Johansson, Snoddas.
Ja. Det fanns ju dramatik här som inte riktigt kände till.
Nej, det kom något fint bildspel förra veckan via Runes bror. Nej, förlåt, bror. Son. Och hans syster Runes dotter hade gjort detta. Och när jag lyssnade på det där så... Vad tusan, det här har jag aldrig talat om, men... Veckan innan derbyt så hade Snoddas hade ju 2 hästar med Vicky Bunter och Najo. Så hade ju någon varit inne i stallet och försökt sabotera möjligheten att vinna där genom att slå i spikar alltså i hästarnas hovar. Jag ringde upp Snoddas för att få detta konfirmerat.
Ja, stämmer det här verkligen? Undrar vi.
Ja. Då var det en grej där som jag aldrig har hört talas om, att de försökte sabotera dina hängstar eller hästar.
Ja, det gjorde de.
Hur gick det där till då?
De stod i söm rakt in i hovarna på dem. Och nej, det gick det bra, för han hade ingen sula, va? Så den slog i en söm böjer sig, va? Så den böjde sig, va? Så han gick aldrig in i mjukhoven, medan däremot... Vicka hade en lädersula som jag hade också på den tiden, va? Så där gick han rakt in i, så han var mycket haltare.
Men de klarade sig, de kom ju till start båda två sen.
Ja, det gick båda två, det gick på dem. Hovar är inte så farliga, vet du. De några dagar så brukar de rätta. Du vet, de kan ju bli sömstuckna när man skor dem.
Ja.
Och det brukar gå över på några dagar sen.
Okej. Okay. Ni kom aldrig på vem det var, eller?
Nej, då, det var ju en polisutredning, men det var aldrig någon som... hittade aldrig något, vet du. Vi kommer fram till att det var någon barn i alla fall, för Vicky Bunter var en elak jävel. Den gick man inte in till om man inte var beredd, va? Så att det måste vara den här stånden som gick in där.
Det var någon som var ute för att jäklas med dig, med andra ord.
Ja, det måste vara emot mig då, för det var ju två olika ägare. Ja. Alltså. Så kan det vara.
Och det gjorde det tydligen.
Ja, men det gick bra. Nu vann ju det där derbyt.
Mm.
Så att, och det var ju naturligtvis Rune Johanssons stora seger i livet. Han hade ju vunnit Kungapokalen till nästan 100 gånger i odds på sommaren där, våren, så vann nu derbyt. Rune, han är född 1933, så får ni själva räkna ut hur gammal han är. Han är i alla fall den enda i livet som har kört Francis Bullwalk.
Är det så pass?
Ja, det måste det vara. Det var Gunnar Nordin, Sören Nordin naturligtvis, och Olle Andersson plus Rune Johansson som körde från sitt bolag i lopp.
Vilken grej, ja. Som Sören som ja, strax innan sin död ju fortfarande konfirmerade att det var den bästa hästen hade kört.
Ja, allt annat vore sensationellt.
Han har ändå kört många bra hästar i mer modern tid, så att säga.
Ingen så som Francis Bullwalk.
Nej.
Jag säger som Stigon, det blir väl inte spekulera längre. Victor Ytyl är den bästa jag tränat på att köra.
Ja, just det. Exakt. Ja, hur minns du Najo då? Som typ? Har du någon minne av honom?
Ja, var ju styrka, adept, pappa, fux. Och var ju en tuffing i loppen alltså. Han hade ju dåligt läge där Kungapokalen om jag minns rätt. Men körde ju till ledning tidigt. Där vi tog väl anledning tidigt och vann ganska säkert. Ja, det var en, även om han var en oväntad vinnare i Kungapokalen, så var det en mycket bra häst, ingen tvekan om det.
Utvecklades sent då, eftersom han var så lite betrodd där och
ja,
gjorde han inget väsen som treåring alls?
Ja, jag vågar inte svara på detta. Mitt minne sviker mig ganska ofta nu för tiden.
Najo i alla fall. Härligt namn också.
Ja, ägaren där höll ju på många, många år efter Najo. Stall Bodekull blev det ju senare då.
Just det, det var Ingmar Pettersson där, ja. Från Karlshamn.
Just det, nu.
Ja.
Nu kom Ingmarsson in i bilden, Karlshamn.
Även det är ett fint bildspel. Alltså, jättekul att sonen har gjort en sån här historisk gärning. För jag
det är dottern, hallå, det är dottern.
Ja, förlåt, jag tyckte du sa först har du bror och sen blev det... Ja,
nej, sonen dottern. Som har förmedlat den till mig.
Ja, det är fantastiskt snyggt. För att jag hade ingen koll annat än det vi har ju nämnt Najo tidigare, men han var nästan lika okänd för mig då också. Men jag tittade med det var under andakt. Det var häftigt
och
att se.
Och så fick man se bild när Kalle Holmgren intervjuade Rune i vinnarcirkeln efter segern där. Kalle Holmgren, farfar till ordföranden på Solvalla, Anders Holmgren.
Det behöver inte vara mer märkvärdigt än så.
Det behövs inte 10 redaktörer, menar du?
Nej, och inga rörliga bilder var det ju, utan mer stämningsfull musik och förklarande text då till olika stillbilder.
Ja, precis. Men det var många bilder. Det var ju det. Det var många bilder och sen var det mycket tidningsurklipp. Och just där, det finns så många såna här historier som förr bara föll i glömska därför att de åkte ner i någon sopcontainer förr eller senare. Men nu finns ju en möjlighet att göra något och skicka ut det för all framtid, men betydligt längre än förr i alla fall. Så såna här insatser är ju mer sånt.
Ja. Har ni gamla hjältar som ni inte vill att omvärlden ska glömma och tidningsurklipp så fram vad heter de här programmen som man ska redigera i, Magnus, du som kan sånt?
Det finns så många program, det finns så många lopp.
Ja. Det är inte lätt att vara travsportarrangör till vardagstrav numera. Det fick du en inblick i förra veckan, Lennart. Det är, har man inte V64 åtminstone så är det tufft.
Ja, det är omöjligt. Hopplöst. Uppgivet. Jag var en god vän som var på Axvalla på tisdagen. Ja, vi var kanske högt 30, så det är möjligt att några satt undanskymda, gömda i bilar. Men på publikplatserna var det högst 30 synliga. Det var tre bokningar, tre personer som hade bokat på restaurangen, så att den öppnades aldrig. Och när min vän lämnade travbanan i slutet av träningsdagen så frågade han killen i hamburgerkiosken där om det hade varit någon stor åtgång på hamburgare denna kväll. Noll blev svaret. Ja, jag vet inte, men det måste ju vara jävligt hopplöst att jobba under sådana här förutsättningar. Alltså, förr i tiden, då var ju restaurangen fullbokad även en vanlig tisdagskväll. En V5-kväll. Det var ju fullt jämnt nästan. Nu finns inte en människa alltså.
Alla som lyssnar på det här tycker väl att det bara struntar i det. Ja. Men det är ju deppigt.
Ja, det är deppigt. Men alltså, det hjälper inte om man håller på med de här svänger som är uttryck som paketera och vad det är. Alltså det är bara insatt att det inte hjälper. Och vad får det för konsekvenser? Det är ju frågan.
De är ju extra tunna de här vanliga vardagskvällarna numera. Det är färre lopp och sen är det ofta ett sånt här juniorlopp och som inte går att spela på. Så det kanske är bara 7 lopp kvar som gäller någonting.
Ja, det var det ju så förr i tiden när man åkte Tåby. Då var det 7 lopp, punkt slut. Det var inte mer än 7 lopp. En torsdag kväll. Många gånger. Så jag tror inte folk avstår från att åka för att det är 7 lopp istället för 9 att spela på. Man kanske kommer hem tidigare då. Jag vet inte. Det är tråkigt. Inte ens tidningarna skriver inget längre. Det finns inga journalister på plats en vanlig tävlingsdag. Är någon som skriver någon lokaltidning så sitter de oftast hemma och följer via ATG Live, utom Värmlandstidningen då. Någon annan tidning kanske. Och det är ju också en konsekvens då att tidningsägarna eller tidningscheferna har insett att det finns inget intresse.
Så är det. Ska vi ha ytterligare en aspekt på just det, så körs ju Solvalla Grand Prix här i veckan. På en fredagkväll. Men det gjorde det även förra året. Hade ju för sig att de skulle prova det här då i fjol. Och då var det ju, som vi alla vet, helt tomt på läktarplats.
Men provet föll väl ut ändå då, med andra ord.
Ja, jag vet inte. Ja, de ville väl inte riktigt ge upp slaget innan de var helt förlorat. Eller hur man ska uttrycka det.
Men nu kan de ju då kanske få det lyfta genom att det är en delad V64-omgång.
Ja, det är alltså, ingår här nu alltså i V64 Express på fredag. Solvalla Grand Prix.
Alltså det här är ju ett av de finaste lopp vi har, tycker jag. Om man tittar på vinnarlistan.
Jag tror vi häpnade förra året när vi grottade ner oss i en annan segerlista. Och den blir inte sämre i år.
Nej, det lär den inte bli då. Det är Prins vinner. Vi har ju sett så många stjärnor, alltså världsstjärnor till och med vunnit det där loppet. Den enda som har vunnit det 2 gånger förresten, Julien, Sören Nordins vackra stor Julien. Som vann både som 3 och 4 år, men nu måste man vara 4 år för att kunna vinna. Och då är det bara en varje år.
Och så då alla de som vurmar för att alla stora lopp ska gå på lördagar också. Det är lite tvärtom. Ja.
Nej, men jag sitter tyst här och lyssnar på det ni säger och det är, man får så många tankar i huvudet. Det är så mycket som passerar. Man blir både nostalgisk och annat kring de här loppen. Men som du säger, Henrik, alla stora lopp ska köras på lördagar. Och så är det ju bevisligen inte. Utan vi lägger ett sånt här lopp en fredag. Och de här fredagarna har ju redan, känns det som, det här försöket med V64 Express. Det är, man får inga tittare, man får inte så mycket spel heller. Och då tappar man ju bort ett sånt här lopp. Vi lägger till sannolikt Örnas Prins som vinnare då i den här fantastiska vinnarlistan, men det är så vi minns ett sånt här lopp. Och det är lite så där att det, Nej, det är nästan tungt att prata om det här tycker jag. För att redan när vi pratade om det här med Lennart, så en vanlig tisdagkväll på Axevalla, så var det ju fullbokat på en restaurang. Man har ju de här minnena, och så nostalgisk går det tyvärr inte att vara längre. Men man har ju tävlat om att komma först i Rommes inneläktare för att man skulle få en bra plats. Nu är ju den knappt öppen. Så då tar det tillbaka till fredagen här då. Det finns väl kanske en chans att Solvalla får mer folk på fredag än vad de hade förra fredagen då, det här när de körde det första gången på en fredag. Men så särskilt många fler blir det nog tyvärr inte.
Nej, det är tokigt, kan vi nog vara överens om.
Ja, det är ju när vi vet, nu vet vi ju det, det kommer inte folk till travbanor tyvärr längre alls då. När de inte ens får sälja en enda hamburgare i Axevalla. Men att då lägga ett sånt här lopp, ja nej, det är ju synd bara, det är ju bara synd. Och det är ju inga hästar i övriga lopp heller, höll jag på att säga heller. Det är 3 av 10 lopp som är fulla på fredag. Det finns ju inte ens hästar. Inte ens hästarna kommer ju längre till travbanorna.
Då är det tufft.
Du kan åka till Romme då och saxa med...
Ja just det, då kan du titta på det från Romme.
Ja,
ja det är lite så att man känner, men då är det där igen att det är ju... Jag åker ju mycket till Rommen nu för att nu när vi får åka på trav igen, det är för att träffa gamla kompisar, och nu har jag snart bara en gammal kompis kvar där, det är Lasse Lind, men det är det som drar mig till en travbana, och det är klart att man åker ju inte någonstans, för det har vi pratat om förut, det blir bara, man blir bara ledsen av att tänka på det, men som sagt, inte ens hästarna åker ju längre, eller tränarna då, de vill ju inte heller tävla, det är ju lika på onsdag också, 7 hästar i kriterierevanschen.
Jag hoppas att referenten, eller spiken i alla fall, kan räkna in rätt vinnare på fredag.
Ja, för det var trubbel med det ett år.
Ja, trubbel 1978, förlåt. Spiken, alltså referenterna fick ju inte referera ända in på mål då. Utan man fick ju stoppa 40-50 meter innan, så man inte lurar folk. Spiken gick ut med att... det blir målfoto mellan nummer 4, 6 och 9. Och det var Master Håleryd, Oktan Sund och King Prophet. Så kom han tillbaka efter att måldomaren hade tittat på målfotot. Och fick då backa tillbaka. Det lät ungefär så här. Det dök upp en fjärde häst. Vinnare av lopp 5 Grand Prix för 4-åringar. Var nummer 11 Kurre Bunter och Bertil Erasmi. Kurre Bunter kom längst ut i banan, precis som hans pappa King Bunter gjorde så ofta. Ända ut vid staketet. Ja, och jag ser en bild på det här. Jättemycket folk.
Hundade det en korvkioska?
Ja, det måste han gjort i sista kurvan. Han låg långt bak där. Och Kurre Bunter. Alltså Bertil Rasmi från Åmål. De hade det året 2 toppfina 4-åringar. Kurre Bunter var rankad 9 i travrondens årsranking, och Vilden, Torbjörn Jansson och Torsten Janssons Vilden var rankad 4. Så att det var bra av den lilla banan, tycker jag. Kurre Bunter gjorde för övrigt 298 starter. Det är ni.
Det hade de behövt göra nu också, hästarna, för att fylla loppen.
Jag tror ingen i morgondagens Grand Prix, eller fredagens Grand Prix, kommer göra 298 starter. Inte i närheten.
Står det möjligen vad spiken hette?
Nej, så illa var det. Eller så elaka ska vi inte vara. Det hanken inte då, för det kom för nära
mål. Nej, jag blir bara nyfiken om Peter Sjölander hade börjat redan då.
Ja, det är det man är frågan. Den läckra rösten.
Min favoritspiker alla kategorier någonsin.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Markon Lepp. Ägd av Ove och Göran Jönsson, körd av Magnus Sandgren.
Även om han nu skulle missa Kurre Bunter, så får han stå kvar på den positionen.
Ja, det får han göra. Det är obegripligt att som spiker och kliva in när loppet är kört. Och här var det hårt i mål mellan dem och dem och dem. Så vi får avvakta målfotot, var det väl då?
Vi ska titta på målfotot innan vi berättar man väl att segern står mellan nummer 4, nummer 6 och nummer 9. Och en av dem var Master Håleryd, alltså, som ledde den här lille Master Håleryd, som inte vann särskilt ofta, det mycket, mycket andra platser och tredje platser.
Nej, men så jag är inne på att det inte var Peter Sjölander, för att jag tror inte han var speciellt travintresserad, men han var noggrann.
Ja, klart att de missar man inte Currebunter.
Nej, det nog tror jag inte faktiskt. Men rätta oss om vi har fel. Om det är någon som vet. Som var på Solvalla.
Denna, apropå Erasmus måste vi återkomma i kommande poddar om när han vann Sweden Cup med Record Lange.
Jaha. Om han vann.
Är det när han vann.
När han vann, ja just det. Ja. Det gör vi, det lovar vi.
När Hans Jonssons Mikado C kom loss för sent för att dina i fattan.
Mm, ja just det. Tar han nu ännu en stor seger Örnas prins på, lite överraskande att han är med i startlistan måste jag säga.
Jag tyckte han förvarnade om det efter British Crown-finalen att kanske att det blir en start till då.
Okej, okay. Nu är det sista då.
Ja, det finns i Paris och sådär sen. Men... Ja. 300 000, det var som du sa Magnus, att det här blir hans lättaste 300 000 under året.
Om man nu har ståpall ett lopp till då. Väl lite, ja, reservera oss där. Men han verkar stenhård.
Ja, det är, så är det ju. Men det jag vill säga, jag sa det innan spårlottningen och efter spårlottningen då kändes det som att då när Örnas prins får spår 1 och Titan Yoda och Sister Sledge hamnade på 11 och 12 som ju känns som de enda som skulle kunna slå honom, så blev det ju inte mycket kvar. Och det är klart att har inte Per Nordström slutat träna Örnas prins nu efter senaste starten, så då som han har sett ut på slutet också så, och betett sig under hela året hästen, så det är ju...
Jag tror man får spegelvända den där startlistan om det ska bli någon match.
Ja, det är väl det man vill se, Örnas prins från ett riktigt skruttläger och bara för att, men varför ska han inte få utnyttja sin startsnabbhet? Det är ju...
Nej,
det vore ju intressant såklart.
Det är sällan man de arrangörerna gör det.
Ja, vad vi vet så har det är ingenting som är officiellt i alla fall. Det finns vissa tränare som verkar tro att de vänder på startlistor.
Ja, just det. De får nog Chisette alltså ute, men det är utanför V64 Express kupongen då.
Jaha.
Ja, precis. Han kommer ut en gång till här nu efter Rome-starten här då.
Men är han inte aktuell för något lopp i Paris, nej?
Jo, det siktar de nog på om allt går som det ska. Det låter det väl på Daniel som att nog han lite sugen på det.
Det blir nog Belgique kanske då. Eller kommer med på pengar i Prix d'Amérique om man vill. Vad säger erfarenheten?
Han har ju 4,5 miljoner i år hittills.
Ja.
9,5 totalt?
Ja, precis. 4,5 i år. Ja, men det är totalt naturligtvis 9,5 hela.
Han har ju Prix Tenor de Bonne.
För 5-åringar då, ja. Vi går väl över till lördag då. Kanske mer intressanta spellopp. Den dagen har vi pluggat. Vi får väl förlita oss till Magnus Stålberg.
Han har ju sin häst där, Brother Bill.
Ja, det bygger man ju naturligtvis allt kring den här veckan. Det är ju svårt att göra något annat. Sen är det, tycker jag, det är roligt att vi får se Carly Smart igen. Kommer ut i Baroness Karsks lopp som är stor elitens final. Det är...
Ja, det är hela omgångens mest intressanta.
Ja, alltså man kan ju inte säga att det är en av årets hästar, fast det är det ju. Det är ett svårt år att lyfta fram en häst som
årets genombrott.
Ja, det är årets komet på hästsidan känns det ju som, för den såg man inte komma, och nu när hon väl är där så undrar man ju var det ska stoppa någonstans.
Det blir svårt att pilla in den som en kandidat i årets häst.
Ja, det känns, det tänker jag inte försöka med ens. En namnlista får jag inte så. Jag får med Colginis på den kanske och sen ägaren.
Ja, just det.
Nej, hon får se till att vinna lopp istället. Och det är ju en 300-ing i första pris där, precis som i Solvalla Grand Prix. Det ska bli jätteroligt att se henne i alla fall. Ja, i övrigt, vad har vi sagt? Och som sagt, Brother Bill var vi pratade om i silverhästen. Karl den 16 Gustavs silverhäst. Fick ju spår 5. Det blir väl bra, tänker jag. Och sen jag var ju väldigt inne på Unique Juni när hon startade på Eskilstuna. Det blev ju fantastiskt fel för henne där då, så att den starten glömmer jag. Nu står hon ju med dubbla tillägg i Diamantstoets final där. Det för mig är hon första hästen i alla fall. Det får jag säga. Igen.
Tycker ja, inte att jag det hoppas att det stämmer bra. Lite bättre för henne den här gången då.
Ja, det blev ju verkligen helt fel där. Så att, sen är ju... Det känns utan att ha läst ihjäl mig på omgången redan då, men Admiral As kommer ut igen. Vi vet ju vad han kan. Han fick spår 3. Det är en ganska okej ändå silverdivisionsfinal, men han måste ju bli svårslagen där. Sen den som jag tycker så här är omgångens intressantaste speldrag då, om man pratar strikt spel, så tycker jag det är i V75-6 bronsdivisionens final, där One Kind of Art äntligen har fått ett bra spår igen på V75. Han går ju bra varje gång, men nu står han ju faktiskt, har han femte spår bakom bilen och behöver ju liksom inte börja sist, som han mer eller mindre har fått göra på slutet. Så att han, kan man hoppas på att han blir lite bortglömd ändå?
Nej, det kan, ja, kanske.
Just nu är han ju faktiskt det, men vi spelar ju in måndag, sent måndag eftermiddag. Men han är faktiskt ganska lite sträckad i förhållande till många andra här.
Ja, stämmer, vem blir favorit här egentligen?
Ja, det är nog svårt att säga. Oracle Tile eller Goner kanske. Men det vinner ju nummer 9 Handstone DE.
Ja, fick du in det också.
Ja, där hade du något ändå, Lennart. Alltså, ja, det är just nu ännu mindre sträckad.
Han höll ju på att trassla bort det Örebro där, men vann ändå trots att Mårten Almeland Pedersen gjorde vad han kunde för att förlora, så hade han överlägsen häst och han fram till slut. Och nu ska, så vitt jag har förstått, barfota runt om. Ja, han blir svårstoppad där.
Spännande. Sen har vi Moses också som är,
ja,
är i toppform.
Men han är på rätt humör, vaknar på rätt sida som de brukar säga. Jag vet inte ja, vilken sida det är, men då blir den alltid svårslagen. Han har gått bra hos Perssons, Brunnar Persson, eller Håkan Persson och Stefan Kjör.
Inget till sista?
Nej, jag kan inte. Jag tycker ju mycket om Parker, men han blir väl snudd, alltså, han blir väl kanske favorit. Nu har ju Bugatti Miles fått spår 1, men jag vet inte. Jag tycker Parker har varit betydligt bättre än vad Bugatti Miles har varit, så att den som vill chansa kan ju avsluta med spik på Parker då.
Jag tar med Senato igen.
Nu ska jag ta mig ut i Romkvällen. Vad ska ni göra?
Jag ska gå och få en spruta. Vaccin.
Ja. Olika falla ödets lotter.
Ja.
Här har det fallit lite snö i Falun. Så att det är inte mycket till Rom här, det kan jag säga.
Nej, här har vi det är något 18 grader idag ungefär. Det är trivsamt här. Jag tror jag stannar.
Ja, gör det. Ett par dagar till. Ha det så bra alla.
Ja, vi hörs om en vecka.
Hej.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.